Ja, Jesus. Jag tackar dig för att vi får samlas här idag, Herre. Tack för ditt ord, tack för din kärlek, tack för att vi får lovprisa dig, Herre. Att vi får uppleva dig och att vi får stå inför din närvaro. Välsigna denna stund just nu, Herre. Och jag ber, Herre, det som inte kommer från dig idag, som jag säger här framifrån, att det bara ska försvinna ur människors liv. Men det som du vill ha sagt, Herre, jag ber att det ska ta fäste, stanna kvar och ge frukt i människors liv. I Jesu namn. Amen. Romarbrevet 10 säger så här, vers 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Idag börjar vi som sagt vår serie från mörker till ljus. Där vi ska behandla ämnena frälsningen. Ett pågående ögonblick. Friheten. En nåd att jobba på. Formandet. En omedelbar process. Och som sagt, idag ska vi prata om frälsningen. Stycket som jag precis läste, det är ett sånt där klassiskt stycke som jag citerar nästan varje gång jag ber mig någon till frälsning. Och det är något ställe som vi läser ofta när vi pratar med en människa som kanske precis har fattat beslutet att följa Jesus, att bli frälst, att bli räddad, som ordet betyder. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Alltid när jag vill skaffa mig en bred uppfattning om ett begrepp, så börjar jag alltid på något sätt slå i typ i första Mosebok och så börjar jag bläddra så där. Jag tycker det är gott att börja ställa sig på grunden av Gamla testamentet. Jag tänkte vi ska göra det idag med. Men först och främst, du kanske sitter där som aldrig har hört begreppet frälst. Varför behöver jag bli frälst då? Varför behöver vi frälsning? Vad behöver vi bli räddade för? Från, till. Det modernaste ordet i världen, synd. Du behöver bli frälst från synden. Så är det. Vi behöver bli räddade från det till något annat. Finns synden? Eller är det bara ett förlegat begrepp? Jag vet inte. I alla fall när jag ställer mig hemma eller sätter mig slår på tvn. När jag ser mig om i världen. När jag ser allting som sker. Kemiska stridsvapen. Biologiska stridsvapen. Folkrensningar. Allt som händer i vår värld. Om jag går till mig själv och så ser jag hur jag i mitt liv har skevat ibland, så är det ganska skönt att det finns någonting som heter synd. Att det finns ett begrepp som heter ondska, som finns i vår värld. Hade det inte varit så att de begreppen fanns och att det är en reell verklighet, så hade du och jag vart det ruttnaste som finns överhuvudtaget. Mänskligheten hade varit vidrig. Men nu är det så att Gud, han har skapat dig till sin avbild. Det står att du är skapelsens krona. Och hur kan skapelsens krona, det vackraste, det bästa som finns, vara kapabel till något så hemskt? På grund av att synden finns i vår värld. För mig blir det en human människosyn. En människosyn där man kan se att vi kan älska varandra. Jag kan älska mig själv. För jag är skapelsens krona. Det är något fint med att vara människa. Men det finns någonting som vi behöver bli frälsta ifrån. Synd betyder också att att missa målet på hebreiska. Vad är då målet? Vad är då målet? Jag tänker, och Bibeln lär, att målet är att leva i en relation med Gud. Vi är skapade, skapelsens krona, något fantastiskt, till att leva med Gud. I början gick människan med Gud, Edens lustgård. Och så kom synden och så blev det förstört. Människan ville bli Gud. Människan ville ha någonting annat, mer veta. Jag kan bara gå till mitt eget liv. Jag kan också återigen kan gå till tv:n och så slår jag på tv:n och så kommer reklamerna där i alla möjliga Elgiganten och det är Mediamarkt och det är telefoner och det är motorcyklar. I mitt liv är det motorcyklar. Och det är bilar och det är folk bara springer omkring och jagar och jagar och jagar och jagar och söker. I mitt liv innan jag fick höra och förstå om Gud överhuvudtaget så sprang jag omkring i mitt liv och ville fylla det. Jag fyllde det med massa dåliga saker. Det gör ju inte alla människor, men människor springer omkring och försöker fylla en form av tomrum i sitt inre. Vi är skapta, du är skapt till att leva tillsammans med Gud, världens skapare. Han som är kärleken. Men när synden kom in i vår värld så blev det ett avstånd däremellan. Och det blev ett tomrum. Från begynnelsen, från du föddes, så är du skapt till att leva med Gud. Men så jagar vi en massa annat och fyller oss med. Och på så sätt finns det två tillstånd för en människa. Det finns ett tillstånd utan Gud. Och de flesta vet inte ens om det. Att de har ett tomrum i sitt inre. Som de försöker fylla med saker. Och sen finns det ett tillstånd med Gud. Man kan vara frälst till att leva med Gud. Man kanske inte ens vet om den. Det finns två tillstånd. Ett tillstånd med Gud och ett tillstånd utan Gud. Och nu ska vi läsa från Gamla testamentet som jag sa. I Andra Mosebok kapitel 14 står det så här. Mose svarade folket. Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Det här är ett ställe som är taget ur Gamla testamentet när Mose ska leda det israeliska folket ifrån en fångenskap i Egypten. Om du har läst din bibel så, och om du har hört, kanske även om du inte har läst bibeln, så finns det ett ställe när Gud slår farao i Egypten med massa plågor, massa gånger så här. Det är före det här. Där liksom det kommer massa olika plågor. När Gud liksom försöker få farao att släppa folket. Till slut så släpper han folket och så ska de gå ut i öknen mot det förlovade landet. De skulle få komma till någonting som flödade av mjölk och honung. Ett fantastiskt förlovat land. Och så ska de gå igenom ett hav. Och det är där någonstans som det här sker. De skulle få vara ett folk och de skulle få ha Guds välsignelse vilande över sig. Och jag gillar det sista här. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. I Gamla testamentet och i den judiska kontexten så var frälsningen väldigt praktisk. Den var väldigt fysisk. För oss är den väldigt andlig. Vi gör den väldigt andlig. Medan i den gamla testamentets tid så var den extremt praktiskt. Det handlade om att jag, Gud, ska ta dem. Sätta dem i säkerhet. Han ska hålla sin hand över dem. Och de ska få vara i ett land där det flödar av mjölk och honung. De skulle få hälsa, välgång och framgång. Han skulle vara med dem. Och när de hade sinnet fäst mot Gud. När de gick i en vandring i sitt liv på en väg som vi har här emellan i princip. När de valde att gå den vägen med Gud. Så höll han sin hand över dem. Han skulle välsigna dem. Det var väldigt praktiskt. Väldigt fysiskt. Jag tänker att det är bra att ha med sig det. Det var det här som Jesus och de första lärjungarna hade en bild av frälsningen. Vad betyder ordet frälst? Ja, men Gud, just det, han frälser oss. Han ska rädda oss. Han ska beskydda oss. Han ska bevara oss. Väldigt praktiskt och väldigt kollektivt. Han frälste folket. Inte, det är svårt att läsa individen i det här, utan det var han frälste folket. En annan bild av kyrkonamnet var Noa och syndafloden. Gud valde att frälsa Noa och hans familj i båten undan syndafloden. Det är begreppet frälst i Gamla testamentet. Men Gamla testamentet talar också om en frälsning som ska komma. Någonting där framme. En annorlunda frälsning. En form av frälsning som är evig. Någonting de kunde blicka framåt. Som de kunde läsa om. Man kan läsa om det i Hesekiel 36 och 26. Jag ska liksom bestänka er med rent vatten och sådär. Men jag har inte valt det bibelstället idag. Utan vi ska läsa i Jesaja 51. Vers 6-8. Då står det så här. Lyft upp era ögon till himlen och se på jorden där under. Till himlen ska försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska förbli för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten. Du folk som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser. Var inte rädda för deras hån. Ty mal ska förtära dem som en klädnad. Mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska förbli för evigt. Min frälsning från släkte till släkte. Min frälsning ska bestå för evigt. Min rättfärdighet inte brytas ner. Det var ju så här i Gamla testamentets tid. Ibland så skevade ju folket. De glömde gå på den här vägen. Liksom. Och vände sig från Gud, gick ifrån Gud. Gick ifrån välsignelsen på ett sätt. Och då blir det knas. Liksom. Men här läser de att det ska komma någonting där det ska bestå för evigt. Och mot denna bakgrund, med detta sätt att se på frälsningen och med detta sätt att längta efter frälsningen, kom Jesus och började köra sitt race, har jag skrivit här. Han kommer och gör helt fantastiska saker. Han kommer och han börjar tala med auktoritet till människor som folk inte vågade tala med auktoritet till. Han kommer och han ber för sjuka och de blir friska. Han kommer och han, folk som är från sina sinnen blir till sina sinnen. Han befriar folk från diverse grejer. Han väcker upp döda. Han gör väldigt mycket helt galna grejer som är ashäftiga. Men varför gjorde han det egentligen, tänker jag? Varför gjorde han det? Jo, han visade på ett sätt att nu är riket här. Frälsningen ska komma. Det ni väntar på är här. Ett av mina favoritbibelord, och ni vet att jag säger alltid så varje predikan, är Markus 1:15. Men det här är faktiskt, det säger jag också varje gång, det här är faktiskt ett av mina favoritbibelord. Han sa det, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Tro på det glada budskapet att nu är det här. Nu är det här. Det som ni har väntat på. Det som ni har forskat i skrifterna kring. Nu är det här. Jag kan bara tänka mig vad som hände i människors huvud. När han började påstå såna här saker. Ett annat klassiskt ställe. Johannes 3:16 säger så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var därför han kom. Det handlar om frälsningen allting. Allting handlar om att du, jag, vi ska bli räddade till ett liv med Gud. Ett liv i hans, när hans hand vilar över. Till ett liv där vi egentligen inte behöver jaga efter grejer. Även om man gör det. Jag gör det ibland. Men ett liv där vi har det som han vill ge oss. som jag läste i början. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Jag tror verkligen att det händer någonting radikalt i det ögonblicket. Fullständigt. Men det är ett ögonblick att gå i. Det är ett pågående ögonblick. När jag bad min första bön till Jesus, det har jag också berättat mängder med gånger, det var på en avgiftning. Jag har haft ett missbruk bakom mig. Och jag låg på avgiftningskliniken där och visste inte vad jag skulle göra. Jag hade aldrig bett till Jesus. Jag visste inte ens att man kunde be till Jesus. Jag trodde han var en vanlig människa typ. Men jag bad till Gud. Och i den bönen så helt plötsligt fick jag en inre ingivelse av att be till Jesus. Och jag sa, Jesus, om du finns, hjälp mig, för jag orkar inte mer. Gick igenom den här avgiftningen och kom till ett behandlingshem. Där ägaren var hindu. De flesta var hinduer. De höll på, vi hade massa grejer i undervisningen som var helt uppåt väggarna från andra religioner. Men bland de första dagarna så kom en person fram till mig och gav mig en bok. Så här, Henrik, ha den. Läs den varje dag. Men det var en bok, det fanns 365 texter i den. En text för varje dag. Och det var en liten text som handlade om alkoholism. Sen var det en reflektion kring det. Och sen längst ner fanns det en bön. Och bönen var alltid formulerad i termerna kring Gud, Fadern, Guds ande. Det fanns liksom kristna, ska man säga, inslag, en känsla av kristenhet i det här. Och den hade jag med mig hela den här behandlingen. Gick igenom hela den här behandlingen för första gången på 11 misslyckade försök innan. På det 12:e försöket så på något märklig anledning, fast kanske inte så märkligt, för jag hade ju bett till Jesus. Så var jag kvar hela behandlingen. Åkte därifrån och har tänkt på den här boken många gånger, vilken livräddare det var för mig. Och så var jag i Thailand i vintras. Och så ska jag och min familj gå in och köpa en dricka. Och nu blir jag rörd. Kunde köpa en dricka. Så ser jag längre bort. Wow, inte det Robert? Han hette så, terapeuten. Som gav mig den här boken. Ja, men det är ju Robert ju. Ja. Och så, ah, tjena, vad gör du här? Och glädje så där. Han och hans fru kom där. Och hon jobbar också på behandlingshemmet. Då går vi och pratar. Och så berättar jag om det här. Och han bara, ah, det var därför jag slutade där. Det var så mycket hinduism. Du vet, jag är ju kristen, Henrik. Och då bara tänker jag, wow. En rutten människa som jag var. För det var jag, tro mig. Bad en liten bön till Jesus och jag fattar inte att det betydde någonting. Men jag är övertygad om att från den punkten så Guds hand på ett sätt kom in i mitt liv och han började peta lite sådär. Och han började göra så att jag började komma mot rätt väg på ett sätt. En väg att gå på. Det tog först ett år till innan jag liksom började fatta det här med Jesus. Jag sökte allt annat först, men han hade sin hand med. Jag hade inte tänkt berätta det här, men jag tycker det är fantastiskt. Och på samma sätt kan det vara så att man kan bli frälst och så blir det inte alls som att välsignelsen vilar över på något sätt. Jag fick ett samtal precis här innan från en människa som gav sitt liv till Jesus. Men om vi säger att det är en väg att gå här, han valde att inte gå på den frälsningens väg på ett sätt. Det här pågående ögonblicket. Och på sikt så hamnar han längre och längre från Gud. Och nu är han verkligen inte med Gud. Så det finns en väg att gå på. Och predikan idag heter ju att det är ett pågående ögonblick. Och jag hade först lite svårt med det uttrycket. Men jag ser, och ju mer jag fördjupat mig i det här, att det är ett pågående ögonblick. Verkligen. Vad innebär det då att bli frälst idag? Ja. Det här jag har sagt innan med gamla testamentet och det Jesus gjorde och vad han sa att Guds rike var här och så. Det är det vi lutar oss på något sätt. När vi tänker frälsning idag. Som jag sa, är ganska andligt. Vad innebär det då? Jag har valt 3 bibelställen. 3 bibelverser och det finns massa mer. Förlåt om jag har valt fel. Men vi kör vi dem. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi får tillträde till Gud. Vi får kliva in i, som jag sa, ett liv med Gud istället för ett liv utan Gud. kan ta nästa bild. Johannes 1 och 12 står det så här. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Att vi får bli Guds barn. Jag tänker att det var det som hände mig på avgiftningsavdelningen där. Helt plötsligt blir jag ett barn till Gud. Och han älskar mig. Och han började vara med och peta lite grann på de märkligaste sätt. Som kanske inte gjorde resultat förrän flera år efteråt. Men när jag ser att hans hand började vara med direkt från den stunden. Filipperbrevet 3:20 säger, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Vi får ett nytt medborgarskap, ett himmelskt medborgarskap som inte ska ta slut. Vi får ett evigt liv, en evig frälsning, en evig rättfärdighet. Vi ska leva om vi än dör. Och det är det som händer när man blir frälst. Man går från ett tillstånd till ett annat tillstånd. Det sker en verklig förändring. Andra Korintherbrevet 5:17. Också ett favoritbibelord. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Någonting nytt har skett. Och vi får nåden att gå i det. Eller välja att inte göra det. Men vi får nåden att gå i det. Och det här är nyckelbegreppet. Vi har fått nåden att gå i det. Det är ett ögonblick, det är någonting som sker. Många kanske inte kan komma ihåg eller vet exakt när det där ögonblicket skedde. Men hur man än vrider och vänder på det så har det skett någon gång i ens medvetande, i ens tankevärld, i ens känsloregister att där börjar jag tro. Eller där blir det min tro. Där blir det en tro att stå på. Och när det skedde i ditt liv och när du uttryckte med din mun så blev du frälst. Du gick från ett tillstånd till ett annat tillstånd. Guds välsignelse på ett sätt, hans hand började vila över dig på ett alldeles nytt, speciellt sätt. Andligt, men också praktiskt och fysiskt. Och det är något att vandra. Jesus sa vid ett tillfälle, jag är vägen, sanningen och livet. De första kristna kallades inte för kristna, utan de kallades för vägen. De tillhörde den här vägen. Varför? Jo, för att de gick på en ny väg. De skilde sig på ett sätt, så de kallades för vägen. Det är en väg att vandra på. Det är en väg att leva i glädje givetvis. Paulus, han sammanfattar egentligen allting om det här jag har sagt idag i ett bibelord. 10 versar ifrån Efesierbrevet 2. Då står det så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare så levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ändå var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Att vara frälst är att tillhöra Jesus. Att man har fått ett evigt liv. Att det är ett ögonblick. Att vandra i. Betyder att man är perfekt när man tillhör vägen? Nej, verkligen inte. Men det betyder att man har blicken fäst på en destination. Man har blicken fäst på någonting. Idag ska vi fira nattvard. Den är ett perfekt exempel på, den blickar på någonting annat. Hela den måltiden som vi ska fira pekar på en enda sak. Jesus Kristus. Vad han har gjort för dig. Vad han gör för dig. Och vad han kommer göra för dig. Talar om en evig frälsning, en evig rättfärdighet. Att tillhöra vägen, att vara frälst i ett pågående ögonblick, det är att ha en destination inslagen på sin GPS. Och ibland så kör man fel. Men GPSens destination är densamma. Jag vet inte om det finns någon här idag som inte är frälst. Jag tänker faktiskt att vi ska göra så. Jag vill att alla blundar. Och det är så här att om du inte har personligen sagt ja till Jesus. Du kanske har en tro i ditt hjärta. Eller du kanske har haft en tro som du känner finns kvar. Men att du känner att bekännelsen till honom, den är inte så aktuell. Eller du kanske är här som aldrig har hört talas om Jesus. Och som nu känner att men jag vill ju ha del av Guds kärlek i mitt liv. Jag vill gå från ett tillstånd utan världens bästa Gud till den otroligaste kärleken som finns, till ett liv med Gud. I så fall kan du få göra det här idag. Och är du en av dem, om du vill säga ja till Jesus, alla blundar här inne, så ber jag bara dig att räcka upp din hand. Och sen kommer vi alla tillsammans be en bön. Så ingen kommer höra att det är bara du. Så i så fall, jag räknar till tre och då kan du räcka upp din hand. 1, 2, 3. Amen. En person räcker upp handen. Underbart. Du kan ta ner din hand och så ber vi alla en bön tillsammans. Jesus, tack att du älskar mig. Jag tror på dig. Tack att du dog för mina synder. Förlåt mig för det, allt skräp som jag har gjort. Tack att jag får vara ett Guds barn. Att jag får tillhöra dig. Att jag får gå och leva i ett pågående ögonblick. Amen.